Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Det här är mitt första förhör med en politiker. Politiker är människor som vi alla andra såklart, men de är ju duktiga på att argumentera och att prata. I det här fallet så kändes det som att jag behövde vara mer förberedd på vad kan motargumenten vara. Har man gått så långt att man onanerar på ett tåg fullt med folk, då har det gått väldigt långt. Han kan inte stoppa sig själv.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ska jag vara ärlig så bombas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Sexbrottet på Roslagsbanan, del 2. Den gränslöse politiken. Det blev alltså en kaotisk dag för utredaren Bosse Pan den 5 december 2024. I nästan 4 månader hade han utrett det som hände på Roslagsbanan i augusti, där en 13-årig pojke blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. En vuxen man som satt mitt emot pojken på tåget hade plötsligt börjat onanera framför honom. Vad mannen inte visste eller inte brydde sig om var att allting filmades av en övervakningskamera, och vi körde filmen i efterlyst.
Okej, vi ger inte upp. Vi kör inslaget en gång till. Titta noga nu.
På Roslagsbanan norr om Stockholm sitter en 13-årig pojke på ett tåg på vägen till stan. Vid Roslags Näsby kliver den här mannen på.
Och tipsen strömmade in.
Det är 2 olika tips. En som är väldigt bra geografiskt, rätt placerad, och en med klockrensignalement.
Ett par av dem var mycket intressant, och Bosse trodde att lösningen var nära, att gärningsmannen skulle gripas. Men så blev det inte. Han lyckades inte koppla något av namnen till Roslagsbanan när brottet hände. Så han hade nästan gett upp. Men nu vänder allt. Nu inser han att ett avgörande tips har kommit in. Inte till honom, utan till tipscentralen och så Aftonbladet då. Som naturligtvis gör en stor grej av det här. För mannen som pekas ut är en högt uppsatt centerpolitiker. Vilket Bosse alltså får veta via Aftonbladets nyhetsflash.
Jag satt i ett dubbelrum, så jag har en kollega i samma rum. Vi pratar om det här ärendet, om någon helt annan detalj som jag inte kommer ihåg idag, men vi pratar om ärendet. Sen går jag och hämtar en kopp kaffe, kommer tillbaka, och då säger min kollega då: är det inte det här han? Vad menar du, säger jag då. Och då visar hon en Aftonbladet-flash. Center-topp avgår misstänkt för sexuellt ofredande mot barn på Roslagsbanan eller någonting liknande så. Och så visar hon den här bilden, och jag tycker att nej, inte är det han.
Nej, Bosse tycker inte att bilden som Aftonbladet publicerar på politiken är lik mannen på övervakningsfilmen från tåget. Så han är tveksam. Men det måste ju utredas förstås. Fast det finns ingen möjlighet att göra det här och nu. För nu bryter kaoset ut. Bosses telefon ringer oavbrutet. Det är reportrar från kvällstidningar, morgontidningar, tv och radio. Och alla frågar samma sak. Stämmer detta? Är det här mannen som onanerade framför pojken? Är politiken skyldig? Telefonen går varm hela dagen. Och Bosse kan inte svara på frågan. För han vet inte.
massa olika frågor, men det är jättesvårt helt enkelt att svara på de frågorna, för jag i det läget, jag har inte ens hunnit bearbeta tipset ordentligt än.
Så vad gör du då?
Ja, den dagen hinner jag faktiskt inte göra så mycket mer än att svara i telefon.
Nästa dag lugnar det ner sig och utredarna hinner göra sitt jobb. Man undersöker flera olika saker. Bland annat tar man in den här personens passbild. Och det blir intressant.
Vi ser att han stämmer väldigt bra på passbilden. När han inte är uppfixad och sminkad och så vidare. Jag antar att han var på den första bilden jag såg. Men jag börjar titta på, precis som med de andra då, har han någonting i Täby att göra? Egentligen inte. Jag börjar spåra bankkontoutdrag, SL-kort, hittar ingenting.
Ja, bilden är lik, men nej, det finns inget som visar att personen ska ha varit i Täby vid tiden för brottet. Och sen finns det en annan sak Bosse funderar på, en ganska viktig sak.
Och sen börjar jag fundera helt enkelt på att får jag ens göra det här? Jag ringer tillbaka till särskilda utredningar och frågar, kan jag utreda honom? Eller är det ni som ska ta över? Får svaret att han inte är riksdagspolitiker och då kan jag utreda honom. Det går egentligen ganska dåligt. Jag hittar ingenting förutom att han är lik då.
Och det tar ett tag innan Bosse hinner ta del av de tips som kommit in. Det visar sig vara två tips som pekar ut en och samma person.
Första tipset var anonymt, så vem som gav in det vet jag inte. Men sen stod det på den här Aftonbladet-notisen att Centerpartiet hade lämnat in information till polisen. Den informationen kom 2 dagar senare, tror jag, i mitt system. Det betyder ju inte att de inte har ringt in tidigare, men jag ser det 2 dagar senare. Informationen jag får i alla fall att det är han. Han har varit på en Saltkråkan-inspelning. Och ute i Åkersberga någonstans, och det därav tar han tåget tillbaka, så då verkar det stämma helt plötsligt. Det florerar också en bild från den här Saltkråkan-inspelningen på sociala medier där han är klädd i exakt samma kläder. Och nu börjar det bli hett på riktigt.
Mm. Det är den bilden som gör att du känner att nu...
Det är den bilden som gör att jag känner att här har vi rätt person. För om jag ställer den bilden bredvid övervakningsfilmen så ser jag, då är det exakt identiskt.
Det är alltså Centerpartiet själv som tipsar om sin förtroendevalda Gustav Hemming att det är han på filmen. Samtidigt som Hemming själv avgår. Samtidigt som Aftonbladet också får veta. Men det finns en sak som är konstig. För tv-inspelningen alla pratar om, den skedde dagen före brottet.
Och i media spekulerades kring att han hade varit på Saltkråkan-inspelningen och tagit sig tillbaka med tåget och därav är klädd i de här kläderna. Det visar sig sen att Saltkråkan-inspelningen är dagen innan brottet sker och bilden publicerades på sociala medier dagen efter brottet sker. Så då är det någonting som inte stämmer.
Bilden på Hemming när han är på inspelningen publiceras dagen efter brottet sker och han har samma kläder som gärningsmannen på tåget, så långt verkar det glasklart. Ett problem bara. TV-inspelningen sker ju dagen före övergreppet på tåget. Tidslinjen går inte ihop. Det är 3 olika dagar. TV-inspelningen i Åkersberga som Hemming besökte sker den 22 augusti. Övergreppet på 13-åringen den 23 augusti. Bildpubliceringen den 24 augusti. Märkligt.
Då fick jag till slut kontakt med en som jobbade som Gustav Hemmings pressperson eller sociala medieansvarig som hade tagit bilden. Och hon förklarade det här för mig att de var på Saltkråkan-inspelningen dagen innan. Det stämmer. Hon har originalbilden. Det var hon som tog den. Hon skickade den till mig. Jag kan se på metadatan att det stämmer. Bilden är tagen dagen innan. Och att anledningen till varför den var publicerad dagen efter var på grund av en överenskommelse med inspelningen, att man inte skulle läcka att det fanns en inspelning. Så det förklarar diffen i tiden. Det förklarar inte dock varför han har samma kläder däremellan.
Eller vad han ens gjorde där då.
Och vad han gjorde i Täby, precis.
Ja, tydligen hade Hemming samma kläder på sig två dagar i rad. När han besökte tv-teamet den ena dagen och när han av någon anledning befann sig på Roslagsbanan dagen efter där han möter pojken. Och filmen på tåget visar med all tydlighet att det är han som är den skyldige.
Det här tänker jag, men nu har jag kommit så långt att nu kan jag kalla honom på ett förhör. Och så får vi se helt enkelt vad han säger. Nu har jag tillräckligt mycket.
Nu är det dags för nästa fas, förhör. Men innan politikern kan kallas in är det en sak som måste göras, en viktig sak.
Men innan det så blir det bråttom på andra hållet i utredningen. Det är nämligen så här att pojken som blir utsatt, han är 13 år. I Stockholm så är det så att är man under 15, då ska man inte behöva prata i rätten. Och därför behöver man hålla ett barnförhör med video. Med speciellt utbildade barnförhörsledare som man spelar in då innan för att sen spela upp i rätten. Och det här är för att det är så lätt att påverka barn i hur de ska prata helt enkelt. Barnet blev ju hörd av patrull på plats, men han har inte haft ett barnförhör. Och innan det här sprider sig allt för mycket medialt så blir det ju jättebråttom att få honom in på ett barnförhör för att han ska hinna prata obehindrat eller ofärgat av vad media säger. Så jag ringer upp mamman och pappan och säger att det gäller det här ärendet. Jag vill att ni hör det från mig och att inte ni lägger ihop ett och ett med det som ni läser i media. Säg ingenting till honom, men det är jättebråttom att få in honom på ett förhör. Det löser de. Det är inga konstigheter med det. Jag hade pratat med dem innan också om att få det godkänt för att släppa på efterlys, och det var inga konstigheter. Han kommer in på förhör. Det blir ett jättebra förhör. Inga konstigheter med det. Och så hör jag pappan också som vittne när han blev då kontaktad av sonen den här dagen. Sen är det dags för förhör med Gustav.
Och sen är det dags alltså att kalla in den misstänkte själv.
Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag ringde honom eller om jag skickade brev. Jag tror att jag ringde honom och sa att jag ville att han skulle komma in på ett förhör. Vid det här laget så var det ju ingen idé att försöka dölja någonting. Det var ju redan ute. Han visste ju att han var misstänkt. Det var inga konstigheter. Jag diskuterade med åklagaren då om det var värt att vi skulle hämta honom till förhör och göra husrannsakan eller liknande. Men det kändes inte heller som att det var någon idé i och med att det var ute redan.
Det har gått flera månader sedan övergreppet mot den 13-åriga pojken skedde. Utredningen har varit intensiv. Bosse Pan har haft misstänkta han trott var skyldiga som visar sig vara fel. Men nu ska han alltså kalla in den person det kommit in tips om. Politiken Gustav Hemming, personen allt pekar på. Och det är med en viss nervositet som Bosse Pan förbereder mötet. Han förväntar sig ett tufft förhör.
Det här är mitt första förhör med en politiker. Politiker är människor som vi alla andra såklart, men de är ju duktiga på att argumentera och att prata. Jag gillar normalt sett att gå in ganska blankt i ett förhör. Jag ska såklart kunna mitt ärende, men jag vill inte ha några färdiga frågor eller så, för att då är det så lätt att jag snörrar in mig på ett spår och sen fastnar där. Men i det här fallet så kändes det som att jag behövde vara mer förberedd på vad kan motargumenten vara. Och där får jag nästan leka lite försvarsadvokat och tänka sig, okej, om jag hade varit i den här situationen, vad hade jag sagt? Vart brister det i min egna utredning, och det vet jag ju.
Ja, det finns ju saker i utredningen som Bosse inte har. Detaljer som skulle kunna vara verktyg för den förhörda, verktyg att använda i sitt försvar.
Jag vet att jag inte har någon positionering på honom. Han kan komma och säga att det inte är han. Han kan komma och säga att det är någon som ser ut som honom. Han kan komma och säga att det här är en smutskastningskampanj. Det kan komma vad som helst. Så jag får helt enkelt tänka ut massa olika scenarion på hur jag kan bemöta honom.
Och så är det dags. Gustav Hemming kommer in till förhör. Och det blir inte alls som Bosse Pan har befarat.
Han kommer in på förhör. Jag och en kollega hör honom.
Och vad säger han?
Han säger väldigt snabbt att det är han på filmen. Så det är ju en tyngd som lättar från mina axlar. Sen trodde väl jag att han skulle säga att det inte var riktat mot den här pojken, att det var riktat mot någon annan. Jag ser ju på övervakningsfilmen att han har solglasögon på sig. Han kan lätt säga att jag tittar på personen bakom pojken. att han gjorde det under någon form av berusning eller liknande. Men det säger han inte. Utan han säger att han, det är han på filmen.
Augustav Hemling erkänner alltså direkt. Det är han på filmen. Det är han som utsätter pojken. Det är han som onanerar. Även om han tycker att just det uttrycket egentligen inte beskriver det han gör.
Han gör sexuella rörelser. Han vill inte egentligen medgå att han onanerar. För det är det jag delger honom i misstanken. Att han onanerar på tåget. Och då säger han att jag vill inte riktigt beskriva det så. Utan det var en sexuell rörelse. Och där är jag jätteenvis. Jag får ju faktiskt inte gissa i ett förhör vad förhörspersonen menar. Då frågar jag om igen. Vad menar du? Vad menar du? Vad menar du? Jag känner att det är jätteobekvämt för honom. Det är jätteobekvämt för mig, men jag fortsätter att fråga.
Nej, det var inget egentligt onanerande, menar Hemming. Mera sexuella rörelser typ. Och påstår han också, det fanns något slags medgivande.
Han säger att han fick en känsla av att det var ömsesidigt. Att pojken hade gett signaler till honom att pojken ville det här. Vad för signaler då, frågar jag. Och då svamlar han väl lite och säger att det var någon blick och någon rörelse. Okej, men vilken blick? Vilken rörelse? Nej, men det kunde han inte minnas. Det var en allmän känsla. Han säger att han uppfattar pojken som betydligt äldre än 13 år som jag delgav då i misstanken. Och då frågar jag, hur gammal trodde du att han var då? I gymnasieåldern ungefär.
Och där avbryter Bosse Pan och hans kollega förhöret. De måste diskutera nästa steg. De måste bestämma strategi.
Vi tar en paus någonstans i förhöret och jag och min kollega diskuterar om vi ska visa bilden på pojken som patrullen tog på plats. Och den här pojken, han är 13 år. Jag skulle spontant säga, om jag tittar på bilden på honom, jag hade gissat på 11. Han ser yngre ut än 13, definitivt. Och vi kommer fram till att vi ska visa bilden.
Tanken är att se om de får en reaktion från gärningsmannen när de visar bilden, eller om han vidhåller att han tyckte att pojken verkade äldre. Taktiken kan bara användas en gång. Får de ingen reaktion, ja, då kanske de måste köpa hans förklaring.
När vi går in i försrummet igen så säger jag till Gustav att du beskriver honom att du trodde att han var i gymnasieåldern. Jag tänker visa en bild på honom som patrullen tog den här dagen. Så får du säga hur gammal du tror att han är. Jag visar bilden och hans reaktion är oj. Sen vill han ha en paus och prata med sin försvarare, vilket han får.
Ja, det blir en reaktion. Och nu är det Hemming själv som vill ha en paus i förhöret, som vill snacka med sin försvarare. Utredarnas taktik lyckades.
Den reaktionen gav ju verkligen ett klockrent bevis för hans uppsåt. Det är ju det här som är krångligt, att det gäller ju att bevisa både att han har gjort det, vilket han nu har medgett, och hans uppsåt. Dels att det ska vara en gärning som kan sexuellt kränka någon, och den är uppenbar. Den andra halvan är då att det ska vara någon som är, han ska ha uppsåt till att det är en person under 15 år. Och det var egentligen det sista hålet jag kände att jag behövde täcka utredningen.
Reaktionen var tydlig. För bilden på pojken visar med all tydlighet att han inte är i gymnasieåldern. Han är betydligt yngre. Och när Hemming och försvararen kommer tillbaka så vill de inte längre prata om pojkens ålder och hur Hemming hade uppfattat den.
Han sa att han inte ville kommentera hur gammal han trodde att pojken på bilden var. Och då frågar jag igen, varför vill du inte det? Och då säger han att jag uppfattade honom i alla fall som betydligt äldre än vad jag ser nu. Och med det så gav han ju faktiskt mig ett svar som på frågan ändå.
Vad fick du för intryck av honom där och då? Han, för honom måste det här ha varit extremt pressande förstås.
Ja, han var otroligt obekväm. Det var ingen kaxig människa som kom in i rummet. Det var absolut inte. Han hade nog en hel del bekymmer överallt egentligen i sitt liv där och då. Och vi är objektiva. Jag gick in i förhörsrummet med inställningen att han kan komma med en jättebra invändning som är helt solklar. Och då ska jag lyssna på den. Det är inga konstigheter med det. Men han var väldigt kuvad. Han erkände som sagt väldigt snabbt att det är han på filmen, att han har gjort det här, men att det hela var ett missförstånd.
Ja, en kuvad människa alltså. Det är det intryck Bosse Pan får av Gustav Hemming. Men trots det så hade ju Hemming vidtagit en del åtgärder när historien läckte ut i media, eller redan innan dess faktiskt. Han avgår i princip i samma ögonblick när tipset kommer till polisen. Så när pressen skriver om det hade han inte kvar sitt uppdrag, som om han vetat att historien skulle komma ut. Och han har dessutom försökt säkra sin inkomst, för i samband med att han avgår någon dag innan historien blir känd ansöker han också om avgångsvederlag. Och det här är ingenting Bosse Pan vet under förhöret.
Jag fick reda på det ganska långt efter att han hade ansökt om sitt, eller att han hade avgått, det fick jag ju reda på vid flashen där. Men att han hade ansökt om avgångsvederlag, det fick jag reda på långt senare. Och fick det förklarat för mig att skulle han inte bli dömd så kommer han förmodligen att få det. Skulle han bli dömd så skulle han inte få det. Det gör ju ingen skillnad för mig egentligen. Utan mitt jobb är att ta fram en robust utredning. Och efter förhöret så kände jag ju verkligen att vi hade det.
Ja, Bosse är nöjd med förhöret. Nu har han det han behöver. Det blev ju inte som han hade befarat, förnekanden, krångliga förklaringar eller så. Men en sak blir aldrig utrett. En fråga återstår. Händelsen inträffar alltså dagen efter att Hemming var på tv-inspelningen i Åkersberga. Så varför åker han Roslagsbanan igen dagen efter? Och varför har han då exakt samma kläder på sig som dagen innan?
När jag pratade med honom i förhöret så hade han också blandat ihop datum, men han trodde också att det här var samma dag som han var på Saltkråkan-inspelningen. Han kunde inte heller ge någon förklaring till varför han var där. Den enda förklaringen han gav var att hans tjänst inom regionen var kollektivtrafik. Och han gillade att åka kollektivtrafik. Så det var inget konstigt för honom att han åkte runt på tåg och jobbade på tåg. Men varför han var i Täby just den här dagen, det fick vi aldrig svar på.
Nej, den frågan förblir obesvarad. Det blir bara ett förhör för Bosse Pan. Han tycker sig få det han behöver. Men utredningen fortsätter. Frågan är ju, är det här det enda brottet? Eller finns det mer?
Utredningen pågick ju en tid, en ganska bra tid, efter det här förhöret. Dels för att vi hade fått hans jobbdator och jobbtelefon hade vi tagit i beslag. För att gå igenom helt enkelt och titta om det finns tecken på att han har det här sexuella intresset. Men det ger egentligen ingenting. Det tar ganska lång tid att analysera. Vi har lite problem med att ta oss in i enheterna. Men när vi går igenom dem så hittar vi ingenting och då är vi nöjda.
För det är väl ganska vanligt i den här typen av ärenden att den personen som har begått det brottet har gjort det tidigare?
Det är jättevanligt. Jag skulle säga att det är mer regel än undantag. Det här är ju ett beteende som inte normalt är en engångsförteelse. Utan har man gjort det här, har man gått så långt att man onanerar på ett tåg fullt med folk, då har det gått väldigt långt.
Mm.
Då skulle jag säga att det är betydligt mer regel än undantag att vi hittar mer brott i personens privata digitala enhet.
Nej, det finns ingenting i den misstänktes dator eller telefon som tyder på att han skulle ha gjort något liknande tidigare. Det verkar enbart ha varit den här gången. Och nu befinner vi oss i slutet av april. Det har gått mer än 7 månader sedan händelsen på Roslagsbanan inträffade. Och Bosse tycker sig vara klar med utredningen. Han tycker sig ha allt han behöver. Nu är det upp till åklagaren.
Nej, men åklagaren reagerar ungefär precis likadant som jag. Att hans berättelse i förhöret är ju inte rimlig. Han kan mycket väl ha förstått situationen annorlunda, uppfattat situationen annorlunda, men det spelar i det här fallet ingen roll. Pojken är så pass ung och han ser så pass ung ut att det finns ingen tvekan om att han kan ha missförstått åldern helt så mycket som han säger att han gjorde.
Den 8 maj väcks åtalet. Gustav Hemming åtalas för sexuellt ofredande mot barn och rättegången börjar den 19 juni. Men Bosse har inte möjlighet att vara med under förhandlingen.
Nej, jag kunde tyvärr inte komma på rättegången, men det hade jag jättegärna velat vara.
Var du och åklagaren, var ni oroliga för att han under rättegången skulle komma med en annan förklaring som ni inte var förberedda på?
Nej, egentligen inte. Dels så hade vi ju nästan garanterat att det inte skulle ske. Förhör som jag höll spelades in och med en relativt ny lagstiftning så har vi ju rätt att spela upp tidiga förhör som är inspelade på video med starkt bevisvärde. Så hade han ändrat sig och kommit med en annan version så hade det egentligen bara varit värre för honom. Så det trodde vi inte att han skulle göra. Nej, vi var egentligen inte oroliga någonstans inför åtalet.
Och det blir som Bosse och åklagaren tror. Gustav Hemming erkänner och den 27 juni kommer domen. Han döms för sexuellt ofredande mot barn. Straffet blir villkorlig dom och skadestånd. Ett skadestånd som blir högre än normalt, 41 000 kronor, vilket Bosse också förväntat.
Jag pratade med kuratorn på stödcentrum för unga brottsutsatta som hade haft ett väldigt långt jobb med den här pojken som mådde väldigt dåligt under den här processen. De hade yrkat på en betydligt högre kränkningsersättning än vad som normalt var. Och det fick han också. Så det var ju väldigt skönt och han var jättelättad efter det.
Under hela den här processen ligger all medial fokus på gärningsmannen. Vilket är fullt förståeligt. Att en högt uppsatt politiker begår ett sånt här brott är naturligtvis fullständigt häpnadsväckande. Men historien handlar ju egentligen inte om honom. Den handlar om en 13-årig pojke som sätter sig på tåget och får hela sin trygghet krossad. Och som mår mycket dåligt efter det. Och också när rättegången ska starta.
Pojken var jätteorolig inför, han mådde väldigt dåligt inför. Så åklagaren låg på tingsrätten att sätta ut fallet så tidigt det bara gick när åtalet väl hade väckts. Och det stora målet var att få det avklarat innan sommarlovet för pojken då, för han mådde som sagt väldigt dåligt.
Det börjar alltså med en obehaglig händelse på Roslagsbanan i augusti 2024. Fortsätter med att Efterlys visar en film och att Bosse Torsjö fått in avgörande tips. Tips som fallerar. Och allting exploderar när Centerpartiet anmäler en av sina egna förtroendevalda. Ett av årets mest uppmärksammade brott. Och när Bosse tänker tillbaka på fallet är det två saker han tar upp. Det första, att han var så säker på att de första tipsen pekade åt rätt håll.
Dels så ska jag svälja min stolthet, håller jag på att säga. Jag var väldigt säker. Jag hade helt fel. Och det visar ju bara på hur komplext det här yrket är. Att man ska aldrig ha en tydlig linje och gå stenhårt på den, för då går man fel helt enkelt. Sen är det ju konstigt att vi får inga egentliga spår. Vi får ingenting som tyder på att han var där. Vi har inga positioner, vilket är väldigt ovanligt nu för tiden. När man har, du positionerar hela tiden. Så länge du har din telefon med dig så positionerar du.
Och det andra som förbryllar Bosse och många andra förstås är naturligtvis att det är en topppolitiker som utför detta. Som riskerar och förlorar allt i och med det han gör. Varför?
Det enda jag kan tänka mig, som han också förklarar det är att det är en sexuell drivkraft där och då som gör att han kan inte stoppa sig själv. Tittar vi noga på övervakningsfilmen så ser vi att han, det känns som att han är klar och sen kommer igen. Sen är han klar och sen så börjar han om. Och sen så får han den här tankeställaren när pojken tar fram telefonen. Han fortsätter ändå. Just den här invändningen av att ja, men han tog fram telefonen, jag borde jag kanske har missförstått situationen. Eller tog han fram telefonen för att titta? Hittar du den lösningen i hjärnan, då tror jag att du vill se den lösningen. Det är ingen annan som ser den lösningen, du ser den lösningen själv.
I ett skriftligt uttalande efter domen säger sig Gustav Hemming ha blivit rättvist dömd. Men han förnekar brott. Jag har begått handlingen och jag inser att jag inte försäkrat mig om målsägandens ålder. Jag är bedrövad över att mitt handlande har kränkt ett barn och tar ansvaret för detta. Jag kommer aldrig att göra något liknande igen, skriver han. Och han meddelar också att han inte kommer att överklaga domen. Och i och med domen stoppas också utbetalningen av den avgångsersättning Hemming sökt. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dabba Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av